med P1, Sveriges Radio.
Ny försvarsminister utsedd i Ukraina och samtidigt växer en korruptionsskandal nära president Zelensky.
Det här är Studio 1 med Susanne Westergren och Li Hellsten.
Du hör dem från världens alla hörn, Sveriges Radios korrespondenter, idag live från Kulturhuset i Stockholm.
Det dödliga våldet mot internationella hjälparbetare ökar för varje år. Hur påverkas deras uppdrag av riskerna?
Och så den enorma vattenläckan i Malmö. 30 badkar vatten forsade ut per sekund.
Och i vår nästa timme, Oman, en allt större aktör i spelet om Hormuzsundet.
Och möt Anastasia, en av tiotusentals ukrainare som bygger upp sitt liv i Sverige.
Välkomna att vara med oss.
Ja, Ukrainas parlament har godkänt Yevhenij Shmara som ny försvarsminister.
Samtidigt växer en ny korruptionshärva i landet. Ukrainas antikorruptionsbyrå har genomfört en husrannsakan hos president Zelenskis biträdande kanslichef.
Vad säger det här om Zelenskis ställning och hur omfattande är korruptionsproblemen i Ukraina? Här i studion finns Trygve Ulriksen Skogsätt, Ekots utrikesreporter. Jag och också Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. Välkomna båda två.
Tack.
Ja, Trygve Ulriksen Skogsätt. Yevhenij Shmara, Ukrainas nya försvarsminister. Vad vet vi om honom?
Men han är en tidigare generalmajor inom ukrainska försvarsmakten, lång fartstid från ukrainska säkerhetstjänsten, varit delaktig i Ukrainas, får man säga, ganska framgångsrika kampanj med att skicka drönare långt in i Ryssland. Så en person som har lång fartstid inom det militära som är, anses vara välrespekterat inom Ukrainas militär.
President Zelensky nominerade honom nyligen och nu blev han godkänd. Hur gick omröstningen i parlamentet?
Ja, men han röstades igenom med ganska klar marginal, över 300 röster för, bra inom marginalen för att få majoritet. Det fanns en kort debatt i kammaren där flera anmärkte där från oppositionen. De som har varit mot det här är att enligt Ukrainas konstitution så ska försvarsministern kommer från det civila. Man ska inte vara en militär som sitter på den posten. Flera har pekat på att även om det formellt sett är så att han har klivit ur det militära nu, så anser man att det är fel att man har pekat på en generalmajor till den här positionen. Och det var också flera som pekade på att man tycker att Zelensky borde kommit till parlamentet själv idag och sagt varför man har valt den här mannen och kring hur han har resonerat, men också att Fedorov har fått avgå. Så det var flera som ställde frågor kring varför Zelensky inte själv var på plats för att förklara hur han har tänkt.
Nu på eftermiddagen så kom uppgifter att Ukrainas antikorruptionsbyrå gjort en husrannsakan hos president Zelenskis biträdande kanslichef Irina Mudra som fått avgå. Vad är det som har hänt?
Man har genomfört det man kallar en stor operation idag, där man har haft husrannsakan på flera adresser runt om i Kiev. Det här är ju en korruptionshärva kopplat till en större utredning som har pågått över lång tid i Ukraina, kopplat till en av de stora statliga energibolagen. Det den här antikorruptionsmyndigheten säger är att man misstänker bland annat den här biträdande kanslichefen och ett par andra högt uppsatta parlamentariker för att i samband med en av borgenbetalningarna för Ukrainas tidigare energiminister, att man har försökt använda den här betalningen av själva borgen till penningtvätt. Så det är en röra, någonstans ett korruptionsbrott inom en större korruptionshärva. Och man säger att det här är det man från myndigheternas sida kallar en kriminell organisation inom Ukrainas toppolitik, där man har bedrivit med det man kallar rena skära penningtvättsbrott.
Mm. Jakob Hedenskog, hur allvarligt är det här för Zelensky?
Det är klart att det för varje affär så blir det naturligtvis allt mer allvarligare, och det kryper ju närmare honom som person och hans ämbete också när det är så många personer i hans närhet som han själv har utnämnt som fångas in i den här typen av korruptionsskandaler.
Hur kan det komma påverka hans ställning då?
Det är ju ändå så att Ukraina befinner sig i krig. Och det är därmed omöjligt att, så att säga, genomföra val så att man kan byta ut varken presidenten eller parlamentarikerna, för den delen kan ju väljas om. Man kan inte ersätta sådana som heller har lämnat parlamentet. Så att det är ju en knipa som Ukraina befinner sig i, men jag skulle ändå säga att Ukraina bedriver ett också effektivt antikorruptionsarbete. Det visar ju också den här byrån NABU, antikorruptionsbyrån, som kan agera självständigt från makten och har ett stort mandat att utföra den här typen av aktioner. Så att att det avslöjas korruptionsskandaler betyder ju inte att liksom allting är frid och fröjd, utan snarare det är ett tecken på att det är effektivt korruptionsarbete.
Går det att säga, liksom, jämföra korruptionen som innan den Rysslands fullskaliga invasion och hur det ser ut idag?
Väldigt svårt. Det finns ju olika internationella ranking som pekar på att Ukraina är något bättre i antikorruptionsarbete eller mindre korruption eller än det var innan kriget, vilket det brukar vara så att krigssituationer också leder till mer korruption, därför att det finns en större gråskala inom ekonomin och olika upphandlingar och så som gör det möjligt att korruption. Så att det är väldigt svårt att jämföra, men det finns ändå tecken på att Ukraina har ett mer effektivt antikorruptionsarbete nu än innan.
Mm. Så att, som de alltså har byggt upp under kriget?
Ja, eller strax innan, men framförallt också att det pågår även under kriget.
Mm. Trygve Ulriksen Skogseth, som är Ekots utrikesreporter, bara några timmar efter beskedet då att Jevhenij Chmara nominerats till att bli ny försvarsminister, så gick den tidigare försvarsministern Michail Fedorov ut i ett YouTube-klipp där han bland annat uppmanade till nyval. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість.
Vi behöver säkerställa säkerheten i valprocessen, institutionens oberoende och förtroendet för resultatet. Men komplexitet innebär inte omöjlighet, är det han säger här. Varför kommer det här utspelet nu?
Ja, det kom ju kort tid efter att Zelensky stängt dörren för att han skulle kunna få komma tillbaka som försvarsminister. Det har varit ett krav vi har hört på gatan runt om i Ukraina egentligen en månad. I Kiev, i Lviv, runt om i olika städer har det varit framförallt unga demonstranter som har krävt att han ska få tillbaka sitt jobb. Mikhail Fedorov var en populär försvarsminister som drev igenom en hel del reformer, bland annat mot korruption, för mindre liksom centralstyrning av Ukrainas försvarsmakt. Den person som ses men en reformmakare i Ukraina, och det är flera som har velat att han skulle få tillbaka jobbet, och igår stängde Zelensky den dörren, och det är svårt att inte se det här som ett direkt motdrag att det kommer bara några timmar efteråt att han släpper det här förutinspelade meddelandet med, ja, det är ganska genomproducerat, vi hör den elektroniska musiken i bakgrunden, det var ju tv-bilder över det här också. Svårt att se att han snickrade ihop det här på de timmarna efter beskedet från Zelensky kom.
Han avsattes ju i juli, vilket ledde till stora protester i landet. Vilket stöd har han för bland ukrainarna?
Alltså det är ju snack om att det har varit tusentals människor på gatan i Kiev. När jag var på plats i Lviv för några veckor sedan på de här demonstrationerna så var det några hundra. Det är ju inte så många i ett land med flera miljoner invånare. Samtidigt så finns det en del opinionssiffror från flera olika institut i Ukraina som pekar på att en majoritet av ukrainarna tycker att Zelensky har misskött den här kallade Fedorov-affären. Och att en majoritet av dem som har blivit tillfrågade i flera olika opinionsundersökningar säger det att de anser att Fedorov borde ha en position inom den ukrainska regeringen. Flera säger också att man anser att Fedorov borde ha en position inom regeringen som inte är kopplad till Zelensky. Det är svårt att inte tolka det som att man anser att Fedorov borde ställa upp på något sätt mot Zelensky. Så han är en populär figur, en ung minister som särskilt många unga kan relatera till och som har drivit igenom rätt populära reformer.
Han säger då att han vill att det ska bli nyval, men har han sagt någonting om sina egna politiska planer?
Är inte rakt ut, men det är svårt att inte läsa det mellan raderna här. Det är klart, det är ju första gången en så pass tonangivande politiker har på det här sättet så här offentligt utmanat Zelenskyjs auktoritet under det här kriget. Det är svårt att inte se det som att han själv har politiska ambitioner. Han har ju också sagt att han inte vill ha någon annan roll i Zelenskyjs regering än försvarsminister. Zelenskyj har ju försökt sträcka ut att han erbjuder honom positioner inom till exempel säkerhetsrådet. Men han har ju varit tydlig med sina ambitioner att han anser att det är enbart några positioner inom ukrainsk politik där man verkligen kan påverka. Han har ju pekat på försvarsministerposten men har även sagt att antingen försvarsminister eller president är en av dem där man verkligen kan driva igenom de här reformerna.
Jakob Hedenskog, är det här början till en verklig utmaning mot Zelenskyj?
Det kan det ju vara, men precis som Trygve sa, det är ju inte en direkt... Alltså det finns ju inget val idag och det vore ju oklokt av Fedorov att allt för tydligt utmana Zelenskyj i dagsläget när det liksom inte finns någon möjlighet till något maktskifte just nu. Men vi måste också komma ihåg att det allra största problemet, vi pratar om korruption, vi pratar om bristen på val i Ukraina, men det allra största problemet är naturligtvis Rysslands storskaliga krig mot Ukraina som gör att ukrainare dör varje dag. Och det är inga andra än Ryssland som gynnas av att Ukraina utpekas som en korrupt stat som är odemokratisk och har en illegitim president, som Ryssland menar. Så att vi måste ta en sak i taget. Och det första är att få slut på kriget. Det andra är att kunna genomföra val när väl en fred kommer. Och då kommer också antikorruptionsarbetet att bli mycket mer effektivt.
Om man tittar på den nyvalde försvarsministern Jevhenij Chmara och jämför honom med Fedorov, om vi nu ska se på hur Ukraina lägger upp kriget, vad är skillnaden mellan dem?
Nej, men det som vi varit inne på, Chmara kommer ju från SBUs, alltså säkerhetstjänstens elitstyrkor, och han har en militär bakgrund. Michail Fedorov är en civil person som kom från tech-sektorn. Det är också en åldersskillnad, generationsskillnad kanske man kan säga. Så att det är stor skillnad mellan dem. Jag tror att Chmara har en avsikt att fullfölja det arbete som, och de reformer som Fedorov initierade, men det är klart att han kanske inte blir så pådrivande på samma sätt som Fedorov var i det arbetet med det som tech, på tech-sidan och att bekämpa Ryssland då med asymmetriska metoder.
Vi får ju också här en helt oprövad politiker. Han kommer ju ha sin första dag på jobbet som politiker, som minister som ska leda ett försvarsdepartement i krig. Han har ju aldrig haft någon position inom ukrainsk politik för det är en klar och tydlig skillnad från Fedorov. Det här får vi en generalmajor, eller han säger ju tydligt att han är en före detta generalmajor, men någon som inte har lång fartstid inom parlamentet eller som har med sig den erfarenheten.
Avslutningsvis, Jakob Hedenskog, lite kort då, om du kan säga, du säger ju att först måste kriget få ett slut och sen kan man hålla val om det behövs, med allt som pågår i Ukraina. Hur länge kan ett land i krig pågå utan att folket faktiskt har ett möjlighet att utkräva ett politiskt ansvar?
Den frågan har ju inte, det är svårt att ge något tydligt svar på den, men Storbritannien höll ju inget val 1940, man höll val 35 och 45 och då var man i krig med Tyskland från 39. Så att det ger ju inte, Fedorov ger ju inte heller något liksom konkret förslag på hur det här ska kunna genomföras. Han bara säger att det är inte Putin som ska kunna liksom bestämma när Ukraina ska hålla val, det är vi själva som ska göra. Men han ger inget konkret exempel på hur det ska kunna genomföras med givet de lagar och konstitutionens regler kring detta.
Säger Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier på Utrikespolitiska institutet UI. Och tidigare hörde vi också då Trygve Ulriksen Skogsätt, Ekots utrikesreporter. Tack båda två.
Du hör om från världens alla hörn, Sveriges radios korrespondenter.
Och just nu finns de samlade på Kulturhuset i Stockholm för att möta publik, delta i panelsamtal och göra livepoddar.
Vi ska dit nu. Där finns vår reporter Lotta Myrén. Hur är intresset för det här evenemanget?
Ja, men det är stort. Under dagen så är det ju olika panelsamtal och det är också livesänds poddar. Just nu är det inte så mycket folk där jag är, för det har precis avslutat ett sånt här samtal. Men tidigare idag när det var en sån här passa på att träffa korrarna, då var det mycket folk. Det var många som ville ställa frågor och också ge presenter. Det var en jättefin present som gavs. Det var en grytunderlägg som hade virkats och gavs till en av korrarna med ett stort fint hjärta på. Korrarna är på plats här hemma i Sverige. Mona Ismail Jama, Afrika-korrespondent, utgår från Nairobi. Och så Lovo Lysarides som är korrespondent med Ungt perspektiv, som det heter, med hela världen då som arbetsplats. Vi tänkte vi skulle prata lite mer med er. Om vi börjar med dig då, Mona. Vi har ju hört dig rapportera om strider, klimatkriser, val. Hur är det att jobba i och rapportera från ett område där så mycket händer?
Ja, det är 50 länder som jag bevakar söder om Sahara och jag är en person. Så att det är ju ett väldigt komplext område där det pågår parallella utvecklingar kan man säga. Allt från klimatförändringar till hunger, krig och katastrofer. Men det finns ju också en annan sida av Afrika som många inte pratar om. Och det handlar om hela den här tech-boomen som jag tycker mig se på flera håll. Där enskilda företag, man tar egna initiativ till problem som finns i samhällen. Där man till exempel utvecklar appar för att hjälpa nomader till exempel. För att kartlägga vart det kommer att regna någonstans. Och sen finns det ju liksom ett land som Kenya till exempel. Många tänker att Swish var ett svenskt fenomen, men det fanns ju redan i Kenya 2007. Så bara en sån sak, att man är så långt framme när det kommer till tekniken, och det är någonting som man ofta inte tänker på när man rapporterar om Afrika och som jag försöker liksom implementera i min bevakning kan man säga.
Är det viktigt det där att också parallellt med krig och oroligheter och hemskheter också få in det här konstruktiva?
Ja, det är ju någonting som man hela tiden strävar mot. Men som sagt, jag är ju bara en person och det är ju mycket elände tyvärr som pågår i Afrika. Vi har kriget i Sudan, en av världens största humanitära kriser där strider pågår just nu. Och där journalister är väldigt svårt att ta sig in. Även vanliga hjälporganisationer. Man når liksom inte fram med den här hjälpen som behövande är i behov av. Och det har jag själv sett på nära håll. Jag vill själv i gränsen mellan Chad och Sudan och såg hur de här kvinnorna, mammorna och barnen inte hade förnödenheter som bara en sån sak som rent vatten är väldigt sällsynt i de här flyktinglägren.
Love, du har ju också varit i oroliga områden, men ditt uppdrag är lite bredare. Man talar om ett ungt perspektiv, men vi börjar den ändå. Vad innebär det här unga perspektivet?
Alltså det handlar ju om att man vill inte att alla, liksom alla utrikesjournalister ska inte låta likadant, var ju tanken med den här tjänsten då. Att man vill ha, liksom, mitt jobb, så det handlar mycket om att jag intervjuar unga människor. Men också liksom, gör de här stora nyhetshändelserna begripliga för Sveriges Radios yngre målgrupp. Så att ofta blir det ju att jag hänger med kidsen. Mina kollegor här sitter där inne och raljant kallar mig för TikTok-korren. Vilket jag tycker.
Du är väldigt aktiv i sociala medier.
Ja, tyvärr är jag med det. Men det är ju det att liksom, till exempel då, alltså, när det handlar om val, pratar med de yngre. Försöker förstå hur de står i vissa frågor. Mm.
Är det svårt för oss då, som inte ingår kanske i den yngre målgruppen, att ta till oss? Jag menar, behövs detta för att kunna komplettera den övriga bevakningen, att det också är det här perspektivet som du har?
Men jag tycker det. Och sen ser jag också att mycket av, i mitt, som du sa, nämnde i sociala medier till exempel, då, att så här, mycket handlar ju om att liksom, nå ut till de yngre. Och nu är det ju så att alla, så radio, det är inte alla unga i min ålder som lyssnar på radio. Så att det är en stor utmaning att liksom ändå få folk att sätta på radion, men också att jobba på en massa andra sätt med att nå ut med vår journalistik. Bland annat då på sociala medier. Men alltså jag tycker att jag har det roligaste jobbet man kan tänka sig. Det är så kul. Det är så underbart. Alltså det är verkligen har varit så tre fantastiskt spännande år att liksom få uppleva de här stora nyhetshändelserna på plats. Det är en dröm.
För vi hör ju dig från, ja, inte vet jag, rättegångar, krigsområden, allt möjligt, men också väldigt många olika program. Mm. Det var något program jag hörde när du var på någon fabrik som gjorde sexdockor i Tyskland.
Ja, precis. Alltså det här var ju ja, det var en bordell i Tyskland och det var så kul för att jag började hela mitt reportage med att säga jag var på en bordell i Tyskland i jobbsyfte då. Men det här var alltså en man som hade kommit på den briljanta idén att göra AI sexdockor då. Han var så väldigt stolt över de här dockorna också, så ville ju väldigt gärna visa upp exakt hur de fungerade och hur han rengjorde dem och men det är det som är så kul med det här jobbet, att man hamnar i så många olika situationer. Alltså ena dagen kan man stå just i en bordell i Tyskland med en väldigt engagerad tysk man som visar hur man rengör liksom en lös vagina på en sexdocka. Och andra dagen kan man vara på Haiti till exempel och bevaka gängkriget. Det är högt och lågt och väldigt spännande.
Mona, du har ju varit ute i 2 år nu som korrespondent i detta jätteområde i Afrika. Om du ska plocka några exempel på minnesvärda upplevelser från dessa år?
Ja, och då handlar det inte om journalistik kan jag säga. För många, när man tänker på en korrespondent så tänker man att vi är korrespondenter, vi ska ägna oss åt journalistik, men det är ju en del av sanningen. Vi har ju ett logistikansvar, vi ska fixa resor, och jag minns en av mina första resor som korre som skulle till Chad då för att intervjua några flyktingar som har flytt till, som har flytt från Sudan. Och då hade jag tappat bort hela mitt bagage. Det kom inte fram till Chad. Och min fixare som pratar franska och jag, vi förstod inte varandra så bra. Så att då försökte jag googla vad trosor hette på franska. Och men han visste vad de här trosorna var. Så att vi åkte till någon vägkant där. Och det var några killar som sålde, inte trosor utan kalsonger. Och då sa han till mig att, ja men där har du trosorna. Det är ju, du ska ju sova i dem, eller hur? Så då märkte jag liksom att det är så mycket mer det här jobbet än journalistik. Och jag kommer ihåg senare den dagen också så hamnade vi åkte FN-helikopter, bara en sån sak. Och den här helikoptern, den stannade i varenda liten by där vid östra Chad. Och den här ryska, tror jag, piloten, för det kom ju in folk hela tiden. Och han sa till oss att nej, men nu är vi 23 personer här inne, vi får inte plats med fler. Så att det var ju en lite märklig stämning kan man säga. Så att det är en av de lite konstigare händelserna som korrespondent.
Jag tänkte idag, en sån här dag, korredag säger vi, där korrespondenterna möter, lyssnar och så. Hur har det varit under dagen?
Men det har varit väldigt kul, och jag är framförallt så himla glad och lite chockad faktiskt över det intresset som har funnits från Afrika. Människor har kommit fram och ställt frågor och väldigt insatta också i situationen i många länder som jag reser i. Så det är jag väldigt positivt överraskad av, och de hade idéer och önskemål om reportage som jag ska försöka förvalta.
Love, vad fick du för frågor?
Jag har fått många olika frågor här om livet som korrespondent och vad det innebär liksom att hålla på och flänga runt så här. Det är väldigt roligt, för att vi är också en grupp då, vi korrespondenter, som inte ses ofta. För vi är ute på fältet hela tiden, så vi ses ju egentligen den här veckan på året. Så nu sitter liksom alla här bakom med liksom Cecilia Udén i en jätterandig kostym. Sitter där och Lotten Collin sitter och liksom bjäbbar med Daniel Alling. Det är en rätt märklig grupp människor då, som har valt att lägga sina liv på det här. Och det märks när man är i grupp. Men alla är ju underbara. Det är så kul att liksom träffa sina kollegor, att vara här och träffa lyssnarna. Det är en toppen dag.
Nu det är ju ditt, Love, tredje år som korrespondent, och Mona, eller ja, ditt fjärde, tar ju vit här nu, och ditt tredje, Mona. Vad ser ni fram emot, eller vad tänker ni det ni kommer att rapportera om när ni liksom kommer tillbaka nu efter de här dagarna?
Det är ju många saker som pågår i min enorma kontinent. Det är Ebola nu. Får se om vi kommer in i Kongo-Kinshasa till exempel. Vi jobbar på att komma in i Sudan. Sen är jag lite inne på det här innovationsspåret och konstruktiv journalistik. Att jag ska försöka ägna mig åt det. Och där kan jag faktiskt lova ett reportage som kommer till hösten som handlar om AI. Och att Rwanda är väldigt i framkant när det kommer till den utvecklingen. Man har utvecklat en teknik, en modell som gör att man upptäcker cancer väldigt enkelt. För vi vet ju att sjukvården är väldigt begränsad i Afrika till exempel. Människor ute på bussen, det kanske inte finns läkare där, och då har man utvecklat ett system som snabbt kartlägger om man har cancer. Så att det är en av de reportagen som jag ser fram emot att ägna mig åt nu.
Du tar komma in, för det är ju mycket det där, att inte bara som journalist åka in i de här olika länderna, både ska tillstånd men också säkerhetsmässigt. Hur mycket är det kring detta innan du så att säga kan åka till en plats?
Det är ju ett jobb i sig att först göra research, och sen är det en resa till exempel som Nigeria som jag gjorde tidigare i våras, då är det ju säkerhetsavdelningen som också är inkopplad, och faktiskt ända upp till vår kära vd. Så att det är liksom det är en process liksom, och så ska det vara tycker jag, för att det är ju väldigt farliga resor jag är ut på. Men jag ska säga att varje resa är inte komplicerad. Länder som Sydafrika till exempel, Rwanda, det är väldigt lätt att komma in och rapportera därifrån. Men Kongo till exempel, heller inte så svårt att komma in. Men där kräver vi nu att, eller det krävs att vi tänker igenom nu hur jag ska ta mig in då och rapportera om ebolan. Det är ju en väldigt farlig sjukdom som vi vet och som vi har läst om. Där läkare till exempel som vårdar de här patienterna själva dör. Så att det är ju det är ingen lätt resa, men såklart någonting som vi journalistiskt, jag tycker att vi ska bevaka.
Och Love, vad ser du fram emot att bevaka, jobba med, göra under?
Alltså det här är, efter att nu under våren har bevakat det som händer i Iran, så har det ju liksom kliat, tror jag, alla liksom korrespondenters liksom fingrar, för det är ju någonting så fruktansvärt frustrerande med att bevaka det här kriget men inte kunna vara på plats i Iran. Och det här är någonting som vi jobbar liksom stenhårt med, att försöka liksom få rätt visum för att kunna komma in dit. Det är ju så att alltså vårt jobb handlar ju om att liksom se förbi de här liksom rubrikerna, se förbi det som flimrar förbi på sociala medier, att komma till liksom ner på marken och prata med människor och förstå vad betyder det här kriget för vanliga iranier i Teheran, i städerna i Iran. Så har vi inte lyckats komma in, så att jag tänker att fullt fokus nu är ju för mig och för många andra som jobbar i den regionen då, att alltså, ta sig in. Vi måste vara på plats. Vi kan inte fortsätta liksom, stå vid sidan om och hänvisa till liksom, Pete Hegsets presskonferenser. Vi måste vara på plats, prata med människor. Så att jag ser fram emot att fortsätta bevaka Iran, helst i Iran.
Okej, det är mycket också fram emot i radion då. Bland annat från Mona Ismail Jama som är vår Afrika-korrespondent och Love Lysarides som är korrespondent med Ungt perspektiv.
Tack så mycket säger vi till vår reporter Lotta Mirén som alltså var på Kulturhuset i Stockholm.
Idag är det internationella dagen för humanitära hjälparbetare, en dag som hedrar och uppmärksammar de ansträngningar som görs över hela världen för att hjälpa människor i krig och på flykt.
Över 1000 humanitära arbetare har dödats de senaste 2,5 åren i samband med hjälpuppdrag. Det kan handla om sjuksköterskor, logistiker, ambulansförare som dödas när de försöker nå fram med hjälp.
Anna Grauers Fischer har vi med oss. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Du är landrepresentant för Libanon på uppdrag av Svenska Röda Korset och du är med oss direkt från Beirut. Du jobbar ju sedan en tid i ett väldigt oroligt område. Hur har det varit?
Ja, men det stämmer. Det har ju varit, jag har varit här ett år. Sedan dess har det ju varit oroligt, men med en peak under våren när det verkligen var aktivt krig här i Libanon. Just nu är situationen i Beirut lugnare, men i södra Libanon så pågår ju fortsatta stridigheter. Och jag kan väl säga att jag personligen har inte varit med om någon direkt attack, men när kriget var som mest intensivt var i mars-april så var vi rätt nära vid ett par tillfällen. Och det slog ner både nära kontoret och nära där jag åker när jag är ute och kör. Och så. Och man kunde ju höra bomber och missiler flera gånger per dag och natt och drönarna var där konstant. Du har ju... Så det påverkar ju.
Ja. Du har två kollegor från libanesiska Röda Korset som har dött när de var på uppdrag. Hur hanterar man när det händer sånt?
Det stämmer. Jag har två kollegor, Josef och Hassan. De dog i mars och april respektive. Och de har ju båda familj och barn och föräldrar som var beroende av deras försörjning. Och de här två, Josef och Hassan, de var volontärer så de hade ju ett annat yrke till vardags och så jobbar de som ambulansförare på en volontärsbasis. Ja, vi samlar ihop pengar så att vi kan stötta deras familj. Det finns en viss försäkring men den fungerar inte jättebra här i Libanon. Så att vi försöker att bidra på olika sätt så att de, deras familj kan få stöd, finansiellt stöd framöver.
Mm. Vilka på fältet är det främst som utsätter sig för störst risk så att säga, i sitt hjälparbete?
Här i Libanon är det framförallt de som kör ambulanser. Mm. Och då är det volontärer. Och då är det människor som ofta kommer ifrån det området där de är aktiva. Så att de känner området, men de utsätter sig för väldigt stora risker i ett krig som det har varit under våren här. Och de har i många fall själva fått fly, så att de har fått lämna sitt hem. Deras hus kan ha blivit förstört, de bor i något tillfälligt. Och i vissa fall har de även anhöriga som har blivit skadade. Och här i Libanon är det över 130 humanitära hjälparbetare som har dödats sedan mars i år. Mm.
Och hur lever man med en sån balans? Alltså att vilja göra en insats för att hjälpa andra och samtidigt då behöva vara orolig för sin egen säkerhet?
Man kan säga att Röda Korset har lärt sig mycket här i Libanon, har lärt sig mycket sedan den förra konflikten som var för 2 år sedan. Så vi gör nu allt vad vi kan för att förhindra att våra hjälpare, eller att jag eller att någon annan här från Röda Korset hamnar i en sån situation. Men vi försöker till exempel, vi har ju utbildning, både vi som anställda och de som är volontärer är utbildade i hur vi ska agera under en attack. Till exempel att vi ska ta skydd, vi ska vända om det blir för allvarligt. Och de som åker med ambulanser har skyddsväst när de åker till konfliktområden. Man åker alltid 2 bilar nu, skickar ut färre personer på en gång och har alltid kontakt mellan ambulans och ambulanscentral om någonting händer. Och så väntar man, om det är ett konfliktområde, så väntar man för att se att det inte kommer ett andra anfall, för det är rätt vanligt. Så man väntar lite med att åka in, vilket kan vara frustrerande när man vet att folk behöver hjälp. De ligger sårade och behöver hjälp, men man måste ändå avvakta för att inte vi ska riskera våra liv när vi åker in där.
Säger Anna Grauers-Fischer som är med oss från Beirut, verksam i Röda Korset. Stanna kvar där, vi har med oss en gäst till. Annette Gotouni, verksamhetsledare för hjälporganisationen World Vision Nordic. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, du har lyssnat på Anna Grauers-Fischer. Känner du igen det hon berättar?
Ja, tyvärr låter det väldigt bekant. Det är just som Anna sa, att ofta är det de lokala hjälparbetarna som är kanske i största faran. World Vision har också väldigt klar skolning för humanitära arbetare för att försöka försäkra att vi kan minska riskerna. Men det är klart att det inte säkerhetsläget har blivit betydligt sämre i de här krisområdena. Och det är ju förstås, ena sidan är den att humanitära arbetare dödas, men den andra sidan som Anna Bra lyfter fram var att vi också måste fundera väldigt noga vilken tid vi kan och när vi kan på riktigt åta hjälpinsatser. Och det är ju många situationer där hjälpinsatserna stoppas. Och då handlar det ju inte bara om organisationerna eller personerna som försöker delge hjälp, utan det handlar om barnen som blir utan mat eller rent vatten eller sjukvård. Många som kanske har skadats just och skulle behöva akut hjälp som vi inte kan hjälpa. Så säkerheten för humanitära aktörer är därför, tycker jag, direkt också kopplat till barns möjlighet att överleva och få den hjälp de behöver i de här konfliktsituationerna.
Har du något exempel från de krisdrabbade områden när du har rest runt på vad du har sett där?
Ja, när jag senast besökte Ukraina så har det ju varit väldigt, väldigt mycket drönattacker och jättemånga anfall på en gång. Och då är det ju alltid en situation där vi måste avbryta det som vi håller på med för att söka skydd både för oss själva och också förstås de som får hjälp. Och det som jag tycker att det är ganska hemskt att se hur nära det här kriget kommer barnen. Det var en flicka som jag talade med, World Vision Orna, sådana barnvänliga klubbar där barnen kan få leka i fred och de är ofta i bombskydd så att man inte behöver reagera till attackerna som sker väldigt ofta, och de har möjlighet att få psykosocialt hjälp också i de här klubbarna. Men det var då en flicka som berätta åt mig att hon föregående kväll inte fått ett samtal från fronten av sin pappa. De hade kommit överens att de försöker ringa FaceTime alla kvällar. Men då var det en kväll som pappan inte hade kunnat ringa av en orsak eller annan. Och hon hoppades då att han skulle ringa följande kväll istället. Det hade skett tidigare gånger också att någon kväll hade blivit emellan. Men det på något sätt berörde mitt hjärta väldigt djupt hur nära det här kriget verkligen kommer i barnens liv. Inte bara genom luftattackerna och bombalarmen och det att de inte kan gå i skola, utan också genom att teknologin i dagens värld gör det möjligt att hålla en kontakt till fronten, vilket i och för sig har kanske också positiva sidor, men samtidigt en väldigt, väldigt stark påverkan på deras psykiska hälsa och vad allt de måste genomgå. Mm.
Hur orolig tillåter man sig själv vara kring den egna säkerheten när man jobbar i de här områdena?
Jag tänker att man nog måste vara medveten om situationen. Och för World Visions del, som många andra organisationer, så har vi en utbildning som man måste gå med jämna mellanrum för att försäkra att man vet hur man ska agera vid attacker eller beskjutningar, olika evakueringar, andra riskfyllda situationer. Och jag har gått den tidigare och gick den igen nu. Och man måste nog vara liksom förberedd på situationerna och medveten om den risken som man tar. Men samtidigt när man är på ort och ställe så måste man lita på att man har den lärdomen och kan agera på möjligast eller ja, på det bästa sättet möjligt i den situationen. Vi har ju också säkerhetspersonal som följer med situationen och håller oss uppdaterade vad som sker och kallar oss tillbaka om vi är ute på fältet för att ge mathjälp eller motsvarande så att man kommer tillbaka till trygghet. Men alltid finns den där risken och det är någonting som du måste ta och leva med, men du kan inte oroa dig över den saken medan du är på ort och ställe och gör det som du ska göra där.
Mm. Anna Graus Fischer, landrepresentant för Libanon på uppdrag av Svenska Röda Korset, finns med oss direkt från Beirut. Tidigare har ju hjälparbetare varit skyddade. Idag kan de ju till och med vara måltavla. Hur påverkar det er och ert arbete?
Det påverkar oss ganska mycket och lite som jag sa tidigare så har vi lagt om flera rutiner för att kunna skydda vår personal och våra volontärer i en större utsträckning för att det krävs. Men enligt humanitär rätt eller vad man också kallar krigets lagar så ska ju alla som inte deltar i stridigheter, till exempel humanitär hjälparbetare, då inte utsättas för anfall. Men det sker ju ändå och jag kan bara berätta lite som jag träffade de som är volontärer här oftast. Jag träffade Jana som är 26 år nyligen här. Hon arbetar som översättare men också volontär för Röda Korset. Och hon sa att det är tufft att arbeta under en konfliktsituation som nu. Och ibland känner hon att de jobbiga känslorna kommer efteråt när man är tillbaka efter insatsen. När man precis är ute och hjälper människor rent akut med ambulans och med first aid. Eller första hjälpen. Då tänker hon inte på det utan då är det teamet som arbetar tillsammans. Men sen när man kommer tillbaka så kan det gå i huvudet. Och då får man ju också få stöd, psykosocialt stöd. Men hon betonar själv att det här är något hon måste göra för att hjälpa sitt land. Det här är det som är rätt och det är allt som betyder något. Men hon betonar ju också att vi är humanitära hjälparbetare, vi på Röda Korset, liksom World Vision också. Så det borde ju inte accepteras att vi attackeras.
Säger Anna Graus Fischer, landrepresentant för Libanon på uppdrag av Svenska Röda Korset. Tack för att du var med. Tack också till Annette Gottoni, verksamhetsledare för hjälporganisationen World Vision Nordic. Studio 1 i P1 är detta.
Nu om den stora vattenläckan som uppstod i Skåne under natten till idag. I början rann det ut 5000 liter vatten i sekunden enligt Sydvatten.
Det här motsvarar 30 fulla badkar, om ni kan föreställa er det, som alltså forsade ut per sekund. Hundratusentals skåningar har uppmanats att spara på vattnet, men nu är läget stabilt igen.
Mattias Sankingen, reporter på Sveriges Radio Malmöhus. Vad var det som hände under natten?
Jo, men en av Sydvattens huvudvattenledningar fick en läcka. Sydvatten försörjer ju 1 miljon människor i västra Skåne med vatten. Och det här var ju precis som ni säger en rejäl läcka. Så att det var inte så att det pyste ut utan det brast totalt. Och det var nära att det blev ett rent katastrofartat läge. Så i morse gick det ut sms till oss som bor här och jag var berörd av detta. Där det stod i versaler, stor vattenläcka, var sparsam med vattnet. Jag faktiskt hade varit med om något sånt förut.
Nej. Och hur stor del av Skåne var det som drabbades, alltså som blev utan vatten?
Ja, men det var en stor del av västra Skåne, hela Malmö, även Svedala, Burlöv, Staffanstorp och Vellinge och ett par kommuner utanför, eller ett par orter utanför Lund. Jag räknade på det här. Det är 500 000 människor som har berörts av detta.
Och man fick då en meddelande att nu måste man spara på vatten. Hur tänkte du själv kring det där i morse?
Ja, det stod ju att man inte fick duscha, tvätta, diska eller bevattna. Jag hade inget sånt på min dagordning. Lyckligtvis fick man dricka vatten, så det gjorde jag ett glas. Men det är klart att man tänkte på det när man vred på kranen där. Nu säger de att läget är mer stabilt, men uppmanar att om man ska göra något som kräver väldigt mycket vatten kanske man kan hålla sig till imorgon.
Hur har folk reagerat då? Har det sparats på vatten idag, tror du?
Det skulle jag verkligen tro. Alltså när man får ett sånt där sms där det liksom står att det är en stor vattenläcka, så ja, jag reagerade liksom och kände att det var ett annat allvar än det här vanliga sparandet på vatten.
Vi har med oss Stefan Johansson också, som är säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten. Stefan, hur är läget just nu med vattnet?
Läget nu är stabilt. Vårt första fokus, i och med att det var en väldigt stor huvudvattenledning då som brast, det var ju att sektionera bort den här rördelen eller ledningsdelen, så att vi kan försörja kommunen med alternativa huvudvattenledningar då som vi har i systemet. Så att det är gjort och det gick snabbt och bra, men det är klart att det var en stressig situation. Och nu handlar det om att stabilisera, fylla upp reservoarer och återgå mer till, ska säga, normalläge då, så att alla har få vatten.
Mm. Stefan Jonsson heter du också, ska jag säga. Jag ska korrigera mig själv, ingenting annat. Det var nära en katastrof, har du sagt. Vad var det som hade kunnat hända?
Ja, man kan väl säga egentligen alltså att det här är ju väldigt ovanligt att få vattenläckor faktiskt på våra stora huvudvattenledningar. När det sker vattenläckor så sker det kanske en mindre, ska jag säga, då kallad för pysläcka då, som vi har större tid att åtgärda då. Det här var ju mer liksom en total, att ett rörbrott, att det brassas här då. Och man kan väl säga att det är klart att det är nära katastrof när det är så pass stor vattenledning, i och med att det är så pass många som försörjer. Så vi hör den här stora siffran, 5000 liter per sekund, som i inledningsskedet strömmade ut mot läckan. Det som var ändå bra i sammanhanget, det var ju att den skedde nattetid, för då var det ju lägre förbrukning. Och en annan sak som ändå var väldigt bra i sammanhanget var att det var så snabbt att stänga den här ledningen då, både genom att våra system upptäckte det, men att personalen då agerade mycket rådigt och snabbt, så att det är vi väldigt tacksamma för. Men en annan sak i det här, om man nu ska säga då någonting som egentligen gör att vi kan undvika en katastrof, även om det blev lite inledningsvis nära då, det är ju att det som man brukar kalla för redundans då, det är ju egentligen i praktiken att vi har olika försörjningsmöjligheter då från, ja, dels flera vattenverk och som är hopkopplade, och dels också att vi har flera ledningar. Och det här har ju varit en successiv utbyggnad på ledningsnätet under många år. Och det tar ju ganska lång tid när man ska bygga ledningar som är kanske 1 till 1,5 meter i diameter. Men det har gjorts genom många år då, och det fortsätter att göra. Så jag är väldigt tacksam för att det finns en sån strategi, och det hjälper oss i en sån här situation. Mm.
Men man undrar ändå, en sån här stor vattenledning springer läck på det här sättet, vilket skick är era ledningar i?
Eftersom det är ganska sällan så vi får vattenläckor överhuvudtaget, till och med alltså små då läckor som vi ändå måste åtgärda, så skulle jag nog generellt säga då att skicket på de ledningarna som Sydvatten har, de här huvudvattenledningssystemet då, de är i gott skick då. Det är inte så ofta som vi får heller såna här stora rörbrottshändelser då. Det kan knappt inte påminna mig då, utan det är enstaka tillfällen som det har inträffat, och jag har jobbat länge i branschen här. Förmodligen är det väl så att skicket och åldern är sämre på andra håll i landet då, så att det är ändå lite bättre i det här läget då, även om det är en väldigt allvarlig situation.
Säger Stefan Jonsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten, om den stora vattenläckan i Skåne.
Just det. Alldeles strax ska vi släppa in Kvart i fem Ekot. Studio 1 är tillbaka efter klockan 17. Då ska det bland annat handla om Hormuzsundet och Oman, som blir en allt större bricka i spelet om Hormuz. Vad betyder det för maktbalansen mellan Iran och USA?
Här är Ekot Kvart i fem. Flera nya fall av mässling. Centern drömmer om en stark mittenregering. Ny försvarsminister i Ukraina och Sveriges radios korrespondenter möter publiken.
Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga.
I Ekostudion, Marianne Hasslov. Ja, antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag, en ökning med 10 fall sedan igår. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i just Västernorrland, som har fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
Reporter Anders Wennersten. Sverigedemokraternas förslag idag att benåda de som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler.
Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en så att säga, kanske en senare fråga. Men jag förstår så att säga frustrationen, det gör jag.
Reporter Pontus Mattsson. Mer inrikespolitik. Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist gav sig ut på turné i Mälardalen idag.
Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
Första stoppet för centerledaren var Strängnäs och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
Sverige står inför 3 val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson som tilltalas av tanken på en mittenregering.
Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
i minibussen på väg till Örebro där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på 5 samhällsprojekt.
Det är liksom ett ingångsvärde för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista. För att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men...
Det behöver inte ta så lång tid. Det är, jag tror att alla partier är ganska förberedda.
Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. I Ukraina har parlamentet i eftermiddag godkänt Jeveni Chmara som ny försvarsminister. Med oss i studion nu, vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Vad vet vi om Ukrainas nya försvarsminister?
Han är en före detta generalmajor som har lång fartstid inom Ukrainas säkerhetstjänst. Man får här en försvarsminister som är gott känt inom de militära raderna. Han har klivit ut från armén. Man får egentligen inte ens vara försvarsminister i Ukraina om man är officer. Men man säger här från Zelenskyj stab ser att pappersarbetet har gått igenom och att han nu är redo att röstas igenom, vilket han nu också gjorde under eftermiddagen med majoritet i parlamentet. Men en helt oprövad politiker som nu ska kliva in och leda ett försvarsdepartement i krig.
Och utanför parlamentsbyggnaden i huvudstaden Kiev så har det tydligen varit protester idag. Vad är det för protester?
Det har ju varit en hel del bråk runt den här försvarsministerposten. Det här är anhängare till Mikhail Fedorov som Zelenskyj sparkade för en månad sedan. Kravet från de här gatuprotesterna i Kiev och i andra städer i Lviv runt om i landet den senaste månaden är att Fedorov ska få tillbaka sitt jobb. Nu har Zelenskyj verkligen stängt den dörren. Nu är det en ny försvarsminister på den posten och de som har tagit sig till parlamentsbyggnaden fortsätter protestera till stöd för Fedorov.
Du, idag så har det gjorts en husrannsakan hemma hos en nära medarbetare till president Zelenskyj. Vad är det som är på gång?
Jag får säga, det har varit en hektisk dag i ukrainsk politik. Det har varit den ukrainska antikorruptionsmyndigheten som säger att man har genomfört flera husrannsakan, bland annat hemma hos Irina Mudra som är Zelenskyjs tillförordnade stabschef. Man har pekat på att hon och andra högt uppsatta parlamentariker har använt en borgenbetalning kopplat till en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Man säger att man har avtäckt det man beskriver som en kriminell organisation som har använt sina politiska positioner för att begå penningtvätt och att det här sträcker sig både in i Zelenskyjs egna kabinett och hela vägen upp i ukrainsk politik.
Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt som följer vad som händer i Ukraina. Tack ska du ha. Israels armé ska utreda det uppmärksammade fallet när en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly från ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att de skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver nyhetsbyrån AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab ringde desperat till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att bilen hon var i hade beskjutits. 2 veckor efteråt hittades hennes kropp. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun. Och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av några myndigheter i Centralafrikanska republiken. Nu till P1-programmet Kalibers granskning av domare som har behållit sitt jobb trots att de är skyldiga till brott med fängelse på straffskalan. Det riskerar att skada förtroendet för rättsväsendet enligt Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa.
På ena sidan så måste domare ha ett starkt anställningsskydd. Det är viktigt för domstolarnas oberoende och självständighet. Å andra sidan, om man sysslar med att döma andra människor så är det naturligtvis så att man behöver ha gått en god förebild ur laglydnadshänseende. Och från det perspektivet är det såklart väldigt problematiskt med domare som begår brott och som får behålla anställningen.
Av de 5 brottsdömda domare som Kaliber hittat i sin granskning av domslut de senaste 5 åren så är det 2 som fortfarande jobbar vidare i svenska domstolar. Den ena är dömd för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra för sexuellt ofredande mot en kvinna på ett tåg vars röst har bytts ut.
Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
Statens ansvarsnämnd som prövar om en domare kan sitta kvar ansåg att brottet var förtroendeskadligt men inte att det skulle leda till avsked. Och generellt så ska det vara svårt att avskeda en domare. Anställningen är grundlagsskyddad. För att politiker eller andra inte ska kunna påverka domslut, säger Erik Bylander, professor i processrätt på Uppsala universitet.
Det är inte för att inför andra onanerande domare ska få behålla sin tjänst som de här reglerna finns. Men som alltid är väldigt svårt att skriva regler som så att säga slår rätt i alla fall.
Ida Svansbo, reporter. Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm. Gudrun Söderholm har rest från Sundsvall tillsammans med barn och barnbarn för att få träffa korrespondenterna.
Jag tycker de bjuder på sig själva och är så kunniga och sådär. Så att alla är jättebra. Ingen ängd och ingen glömd. De ligger på del av detta faktiskt.
Knappt en timme innan radiokorrespondenterna ska stå på scen har en kö bildats. Idag samlas Sveriges Radios 22 utrikeskorrespondenter för att berätta om sitt arbete utomlands. Gudrun Söderholm har varit på Möt radiokorrespondenterna flera gånger. Trots att det är svårt att välja landar hon i att USA-podden är hennes favorit.
Jag tror att man har lärt känna Gina Lindbergs röst så många år så att det är liksom inmatat på något vis. Och det är en av årets höjdpunkter faktiskt. Jag tycker det är jättekul.
Ann-Sofie Solman har rest från Lidköping för att möta korrespondenterna.
Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga. Så nu vill man ju ha en bild till rösten som man har hört så mycket.
Kampen om Arktis, kriget i Iran och människorna i Gaza är några av de ämnen som kommer att diskuteras idag. Gina Lindberg, mångårig korrespondent i Washington, ser fram emot att träffa publiken.
Jag uppskattar verkligen de här dagarna när vi får träffa publiken. Det är dels bara kul att få se dem som lyssnar på oss. Och sen är det nyttigt, därför att den här dagen får vi en massa input. Vi får frågor, vi får kommentarer, vi får feedback på det vi gör. Och det tar vi med oss ut på fältet sen och lyssnar på.
Säger Washington-korrespondenten Gina Lindberg, reporter Helena Geilani. Och det har varit fullt upp i appen Sveriges Radio med våra korrespondenter under hela eftermiddagen. Men senare direkt sänds våra poddar i Sveriges Radio P1 också. Först ut är USA-podden med start 18.05. Därefter följer radiokorrespondenterna Ryssland och på det radiokorrespondenterna Mellanöstern. Självklart finns också detta i appen som heter Sveriges Radio. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer på denna pulsåder. Körfälten beräknas vara avstängda fram till klockan 23 ikväll, enligt Trafikverket. Väderprognosen nu i morgon får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokala skurar. Framåt kvällen drar regn in över västkusten. Även i södra och mellersta Norrland väntas växlande molnighet och skurar. Men i Jämtlands län mera moln och regn. I Norrbottens län regn som lokalt kan vara rikligt. 17-21 grader i söder, 15-20 i norr. Ola Janåker Dunkers är eftermiddagens producent.
P1, Sveriges Radio.
Vi lyssnar till Studio 1 som har gått in i andra timmen.
Oman blir en allt större bricka i spelet om Hormuz. Vad betyder det för maktbalansen mellan Iran och USA?
Hon kom från Ukraina för 4 år sedan, hör 18-åriga Anastasia Krukovska om tiden i Sverige och synen på framtiden.
Ny teknik testas i Lund i jakten på billigare, grönare och säkrare el.
Och Sverige har fortsatt extremt låg inflation i motsats till vad många experter förutspått. Hur kunde prognoserna slå så fel?
I studion Susanne Westergren och Lid Hellström.
Och vi börjar i Mellanöstern och Iran-kriget. I flera månader har USA och Iran krigat över vem som ska styra och ställa i Hormuzsundet.
Och medan samtal fortsätter mellan Iran och Oman om sjöfarten genom sundet så rapporterar analysföretaget Kepler som följer sjöfarten i området att Iran förlorar allt mer kontroll i sundet och att fler och fler fartyg passerar sundet längst Omans kust under amerikanskt skydd.
Rosbeh Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, du är med oss från Uppsala. Hur bedömer du de här uppgifterna?
Jag måste säga att jag är väldigt skeptisk. Jag har försökt höra mig för och jag hittar ingen som riktigt tror på den här storyn. Mm. Utan det är fortfarande ett väldigt låst läge i termer av vilka som kommer in och vilka som kommer ut.
Mm. Vad skulle det innebära att Iran förlorade kontrollen över sundet?
Ja, dels så skulle det innebära att Oman då bestämt sig för att det är värt priset att alienera Iran i sån mått att de ställer sig helt och hållet på den amerikanska sidan. Och dels i sin tur då skulle det innebära att Iran avstår från att attackera de fartygen som åker längs den södra rutten. Så det är två väldigt stora om. Mm.
Precis som tidigare så kommunicerar Iran och USA motstridiga bilder kring vad som gäller i sundet. USA hävdar att det är öppet medan Iran menar att det är fortsatt stängt. Erik Honell, vd på rederiet Stena Bulk, välkommen.
Tack så mycket.
Ja, du följer situationen i sundet och har kontakt med andra rederier på plats. Vad har du för bild av hur situationen ser ut nu?
Jag delar uppfattningen som just gick igenom här och vi ser inga tecken på att trafiken har ökat på något sätt utan det har snarare gått ner de sista veckorna. Vi hade väl en förhoppning här att det gick i rätt riktning framförallt i början på juli men också för några veckor sedan så såg vi att mer fartyg passerade men som vi tolkar det just nu så är det ett helt låst läge och så vitt vi vet så att säga så är det ytterst begränsat antal fartyg som går igenom.
Mm, och frågan vem det är som kontrollerar sundet då, vad kan man veta om det?
Det är ju samma sak som tidigare, det är motstridiga uppgifter som kommer från egentligen alla parter som har någon anknytning till området och vad det är som gäller och inte gäller. Och det är ju ungefär samma situation som vi har haft sen det kriget startade egentligen.
Mm. Rosbeh Parsi, enligt det här analysföretaget så ska allt fler fartyg färdas längs med Omans kust. Det är alltså den södra delen av Hormuzsundet. Något som man inte har gjort i samma utsträckning tidigare. Man säger också att det är svårt att upptäcka dem efter att de ska stänga av sina signaler. Om det finns någon sanning i det här, varför tar man den här vägen nu och inte för en månad sedan?
Ja, om det nu skulle, jag som sagt tror inte att det här stämmer, men skulle det stämma så måste det då bygga på att fartygen vågar riskera att iranierna upptäcker dem och att Oman har accepterat, så att säga, vikt sig för amerikanskt tryck för att hålla den här öppen. De förhandlingar som har skett mellan Iran och Oman som de två staterna som så att säga, geografiskt kan kontrollera sundet, de har ju handlat om att oavsett vem som släpper in dem så ska den andra parten släppa ut dem. Och på det viset så får de så att säga en jämbördig kontroll och övervakning. Problemet här är ju att Iran kan bestämma vilka som kan komma ut generellt sett genom att hota dem ifall de kommer försöka ta sig ut utan Irans tillstånd. USA däremot kan ju förhindra dem från att komma in därför att USA har sjöstridskrafterna för att kontrollera Arabiska havet.
Mm. Ja, under måndagen så hotade USAs president Donald Trump Oman att USA skulle citat bomba skiten ur Oman om de står i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Vad ligger till grund för de hoten?
Ja, det är ju som en av hans många märkliga uttalanden, men det man skulle kunna tolka det som det är att Iran och Oman håller på att försöka komma överens och acceptera att de så att säga dela på ansvaret och kontrollen. Och det är ju någonting som Donald Trump i längden egentligen inte vill, därför att han vill att Iran förvisso kan få sköta sin norra rutt, men han vill ju att den omanska rutten ska vara helt fri För att det enda sättet han kan då säga att han åtminstone vann någonting i det här kriget, det vill säga att han har återställt sundet till fri trafik, i alla fall om man följer den omanska kustlinjen. Och det är det som Iran vägrar att låta honom göra, och det är därför de hotar fartygen som försöker ta sig igenom utan att först be om tillstånd från Iran.
Du nämnde de här samtalen mellan Iran och Oman kring sjöfarten i Hormuz. Vet man hur långt man har kommit i de där samtalen?
Nej, det är så mycket annat som där man har förutsagt att det ska vara färdigt till den här dagen och nästa dag. Och så vitt vi vet så äger de fortfarande rum i någon mening. Iranerna har på olika kryptiska sätt sagt att liksom de tycker att det går framåt, men det beror helt och hållet på om inga utomstående parter, jag citerar nu, utomstående parter lägger sig i. Det vill säga om USA kommer gå in och försöka påverka Oman för att kräva mer i förhandlingarna mot Iran. Och Oman sitter ju här en väldigt svår sits. De kan inte helt och hållet göra sig fiende med Iran. Det är geografi. De kommer inte undan iranierna. De kan inte heller alienera sig helt och hållet från USA, för det är liksom en supermakt.
Så hur ska de hantera det här?
Ja, det är väl det de försöker göra liksom, och kanske någonstans säga att ja, men vi två kommer att kontrollera det här tillsammans, men de är ju inte lika intresserade av förklarliga skäl att avkräva fartygen som åker igenom serviceavgifter. Och det har ju varit lite grann, man kan säga Iran har två motiv för det här handlandet. Det ena är att hålla Trump fast tills han har gått med på ett ordentligt fredsavtal, något som är mer permanent och går att lita på. Och det andra är att genom att kräva serviceavgifter försöka få tillbaka lite av de enorma mängder pengar som man har förlorat i infrastruktur som USA och Israel har bombat sönder.
Mm. Kan man se Oman som någon form av avgörande pusselbit i den här striden om Hormuz med USA på ena sidan och Iran på andra?
Ja, i formell mening definitivt, därför Oman är en självständig stat och äger den här kustremsan så att säga, på den södra sidan. Så att det är svårt att komma fram till någonting som ser ut som ett någorlunda fungerande och vad ska vi säga, både formellt och legitimt avtal utan dem. Men deras problem är som sagt att de är den absolut svagaste parten av de här tre, och de andra två försöker ständigt att dra i dem åt sitt håll. Mm.
Turkiets president Erdogan uppmanade igår Trump att återuppta samtalen med Iran. Finns det någonting som tyder på att vi kan se framtida samtal mellan parterna inom kort?
Ja, man kan väl säga att här finns liksom både optimistiska och pessimistiska tolkningar på hur det här kan gå. Vissa menar att det kommer krävas en tredje omgång krig för att på något vis få båda parter tillbaka till förhandlingsbordet. Kanske framförallt då få Trump att inse att krig inte kommer att få Iran att ge med sig vid förhandlingsbordet. Så att han måste så att säga vara mer realistisk i vad han kan begära och få. Medan andra menar att de skulle kunna komma till sina sinnen utan att det behöver krävas ett nytt krig. Problemet här är ju lite grann att det är väldigt svårt att veta vad Trump vill, därför att det hans förhandlare säger och sen går ut med motsägs rätt ofta av honom samma dag i sociala medier. Och det gör det väldigt svårt att veta liksom, vad var förhandlingslinjen och kommer de hålla fast vid den. Den iranska sidan är för en gång skulle osedvanligt synkroniserad internt. Att även om de delvis pratar med olika stämmor så är det åtminstone i samma riktning. Så där finns åtminstone lite mer av en konsekvent linje.
Mm. Men om du skulle kräva nytt krig, som du säger, är ett av alternativet. Vem skulle det spela över på, så att säga?
Ja, det kommer ju vara precis som de föregående. Det vill säga att iranierna kommer att attackera olika mål i Gulfländerna där USA har militärbaser. Och amerikanerna kommer att försöka förstöra mer av Irans infrastruktur, kanske ge sig på ytterligare iranska oljeterminaler. Men så att säga, kontenten av allt det här, det är ju att resten av världen och världsekonomin kommer att lida. Därför att för varje dag som går så kommer så att säga, den här oljan inte ut på marknaden, och framförallt så är det raffinaderierna i Gulfländerna som har lidit skada, och de är mer av en flaskhals nästan än bara råoljan. Och det innebär att när vi går in mot vinterhalvåret så kommer de här priserna stiga ytterligare, och det kommer inte vara lika lätt att ha någon buffert mot de prisökningarna, därför att de olika oljereserver man hittills använt under våren, de kommer inte vara tillgängliga på samma sätt för de har förbrukats.
Erik Hornell från rederiet Stena Bulk har ju sedan ett par månader tillbaka ingen besättning kvar i Hormuzsundet och era fartyg är uthyrda. Vad skulle krävas för att ni skulle återvända?
Nej, men det är ju som jag har nämnt många gånger tidigare, det är ju att vi ser en gemensam inställning från de parter som inblandar och så att de alla kan garantera att det är fri passage och utan risk att man ska bli beskjuten helt enkelt.
Mm. Och hur klarar ni av att inte kunna använda Hormuzsundet?
Ja, nej, men det är väl det är en flaskhals så att säga som har skapats, och ur den synvinkeln så hittar sjöfarten andra vägar, i alla fall när det gäller råolja så att säga, och till viss del raffinerade produkter också. Så marknaden fortsätter ju, och man tar från lager som nämndes här tidigare, och man utnyttjar kapacitet som inte utnyttjas i andra delar av världen också. Så att det blir en anpassning, även om vi är långt ifrån de behov när det gäller produktionen av råolja som vi är utan att kunna transportera genom Hormuzsundet så att säga.
Mm. Så hur orolig är du utifrån hur Rosper Parsi beskriver situationen och läget mellan Iran och USA?
Ja, nej, men jag tycker det är en väldigt bra sammanfattning, och jag vill i stort sett samma syn på detta, och det gäller ju att man börjar förhandla på ett rationellt sätt från båda sidor, och att man gör det så snart som möjligt helt enkelt. För annars så är ju en stor risk att priserna kommer gå upp här under hösten och vintern på olja och raffinerade produkter.
Säger Erik Hornell som är vd på rederiet Stena Bulk. Tack för att du var med. Tack också Rosper Parsi, Irankännare och lektor vid Lunds universitet.
Efter att Rysslands angreppskrig mot Ukraina bröt ut 2022 så har omkring 50 000 ukrainare flytt till Sverige. De flesta är fortfarande kvar här och har byggt upp sina liv, men deras framtid är oviss.
Vi ska återvända till en av dem, 18-åriga Anastasia Krukovska i Alvesta. 2024 var hon med här i Studio 1 och berättade då om skillnaderna mellan den ukrainska och den svenska skolan. Nu har åren gått och hon ska börja sista året på gymnasiet. Välkommen Anastasia, du är med oss från en studio i Växjö.
Hej.
Då, när du var med här senast i studiet, så var du förvånad över att kunskapskraven i Sverige var så mycket lägre än i Ukraina. Minns du hur det var i skolan då?
Ja, alltså jag minns att allting var nytt. Och då gick jag liksom i sexan i Ukraina, och matematiken var på samma nivå som ungefär matte 2 här i Sverige. Och det blev ju såklart ett chock för mig att vi lärde oss typ bråk och sånt i skolan.
Mm, för det var sånt som du tyckte att man redan skulle kunna.
Ja, men precis.
Och nu går du på gymnasiet då. Vad tycker du om skolan idag?
Jag tycker att det är jättebra. För mig är det liksom som att jämföra äpplen och päron. Jag tycker att gymnasiet är så mycket bättre. Och det är ju kul att man också får välja en linje som man verkligen tycker om.
Vad är det för linje du har valt då?
Jag går natur på Katedralskolan.
Vad är det som lockar dig med naturlinjen?
Alltså egentligen visste jag ingenting om hur gymnasiet fungerade när jag sökte. Utan det var mest att alla runt omkring mig sa att jag skulle söka natur. Och jag var bara, okej, då gör jag det. Men nu tycker jag det är jättekul med både matematik och alla naturvetenskapliga ämnen.
Nu börjar du då sista året på gymnasiet. Hur känns det inför skolstarten?
Alltså, jag är lite nervös men också taggad.
Mm. Vad tänker du, Anastasia, att du vill göra efter studenten?
Just nu är planen att jag ska flytta till Linköping och att jag ska studera till civilingenjör i medicinsk teknik.
Mm. Och hur ser livet ut utanför skolan?
Men jag ska dansa ballett 2 gånger i veckan under den här terminen. Och sen så syr jag också ganska mycket hemma och till och med gör några videos på TikTok på mitt nya konto.
Så du ska hinna med mycket? Ja, inte bara plugg?
Ja, det ska bli kul. Mm.
Är det i Sverige som du ser och vill ha din framtid?
Ja, men faktiskt. Jag känner redan att jag har liksom börjat bygga upp mitt liv här. Och jag har en massa fina vänner, jag har en pojkvän och jag studerar här. Så jag vill verkligen fortsätta bo i Sverige.
Samtidigt så är ju framtiden osäker, som vi sa här i början. Kriget fortsätter, du har tillfälligt uppehållstillstånd. Hur mycket tänker du på det?
Alltså det är inte så att man tänker på det varje dag, men det finns ju alltid det undermedvetna liksom. Så det gör att man inte känner sig 100% säker.
Och hur påverkar det dig då?
Ja, alltså det påverkar mig inte jättemycket, för att det känns ändå som att det finns olika vägar. Om det inte går på ett sätt så finns det alltid ett annat sätt. Och sen så försöker jag ändå fokusera på att leva i nuet och njuta av det jag har liksom.
Du är optimistisk i alla fall.
Ja, det måste man vara.
Anastasia Krukowska säger det. Du stannar kvar där för vi har med oss en person till. Och i en studio i Göteborg sitter också Anders Molière-Gren som är docent i sociologi och migrationsforskare vid Göteborgs universitet. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, du var med och skrev en rapport om ukrainarna i Sverige 2024 och nu jobbar du med ett större EU-projekt i samma ämne. Vad tänker du när du hör Anastasias berättelse?
Det stämmer. Det är faktiskt en ren glädje att höra Anastasia, hennes positiva röst och förmodligen ett leende på läpparna. Det skulle vara roligt att träffa Anastasia personligen också. Och det ser bra ut, tror jag. Och det är viktigt att Anastasia och ungdomar som hon faktiskt tror på sin framtid, eftersom det kan vara kämpigt. Och alla ungdomar från Ukraina som har kommit hit 2022 har inte samma optimistiska syn på sin framtid eller förutsättningar för det.
Mm. Om man skulle generalisera då, vad kan man säga om hur det går för ukrainarna i Sverige idag?
Det är svårt att generalisera därför att om vi tittar på ungdomar och ungefär i den åldersgrupp som Anastasia själv är så har hon och en del andra hunnit att gå i grundskolan i Sverige, avsluta sina grundutbildningen här och på det sättet få ett litet möjlighet liksom att utvecklas vidare. Man under perioden av 4 år ukrainare har fått möjlighet till unga ukrainare har fått möjlighet till studiestöd. De fick bank-ID, personnummer och på sätt och vis en bra möjlighet att faktiskt fortsätta bygga sina liv i Sverige. Och jag kan också lägga till det här ganska viktiga faktor med tiden. Att tiden gör att människor bygger sina planer. Och jag tycker det är det som Anastasia vittnar om. Att hon bygger sina tankar och förhoppningar för framtiden och liksom på något sätt ser dem i Sverige. Även om omständigheterna kan se väldigt annorlunda ut bara om några år.
Mm. Vad skulle du säga är det största hindret för dem att bygga upp ett bra liv?
Det största hindret kanske för de unga, eller snarare för unga förhoppningsvis kommer det lösa sig eftersom med utbildning, med språk, med kontakter och nätverk och pojkvän och vänner här i Sverige så kommer de kunna bygga sin framtid, hitta ett jobb. Det visar också föregående forskning om ensamkommande barn som kom 2015. Däremot för de vuxna är det svårare därför att många vuxna ukrainare har fortfarande inte lärt sig svenska på den nivå där de kan söka jobb i enlighet med sin utbildning. För vuxna är det ju mycket svårare till exempel att byta spår från att få skydd från massflyktsdirektivet till att få arbetstillstånd därför att det tillkommer krav på inkomst för att kunna till exempel försörja sin familj. Och de vuxna oftast enligt forskningen faktiskt offrar sin nutid för att kunna ge möjligheterna till sina barn. Vilket betyder att många ukrainare fortfarande tackar ja till jobb som är underbetalda och lever ganska sparsamt i Sverige.
Ukrainska flyktingar har många kontakter med myndigheter, lärare, migrationsverk, kommuner, civilsamhälle. Det har de ju haft ända från början. Ja. Och där har ni också tittat på vad är det som har fungerat bäst?
Det som har fungerat bäst är att ukrainare generellt visar sig vara en annorlunda grupp av migranter. Inte bara i Sverige men också i övriga EU. Det vill säga att det är migranter som på något sätt inte bara accepterat sina förutsättningar men faktiskt kämpat för bättre förutsättningar. Och beroende på vilken typ av diaspora kontakter har man haft i olika länder och i Sverige den diasporan var väldigt liten så har man ändå kunnat skapa ett plattform där de kunde nå ut till svenska ministrar och policymakers och lokala politiker och faktiskt kräva. Jag minns den perioden när det fanns väldigt många demonstrationer och skrivelser och anrop till politikerna av att ge personnummer och bank-ID. Och det har ju gått vägen. Och så småningom släpptes på andra rättigheter. Så på det sättet det fungerade jättebra. En annan aspekt som fungerat bra, och det ser vi i vårt stora Horizon-projekt som heter Magnitude, är att faktiskt vuxna ukrainare är ganska nöjda med hur skolan fungerade för barnen. Därför att, precis som Anastasia påpekade, den svenska skolan har lägre krav, eller åtminstone nivå när det gäller prestation. Men samtidigt så har tiden väldigt mycket andra möjligheter, till exempel att syssla med någonting efter skolan, att skaffa sig bra relation till sina lärare, att lära sig nya saker och så vidare. Så det har varit väldigt positivt för de unga, och därför föräldrarna också upplevde som det som en väldigt viktig aspekt av att integrera sig i Sverige.
Civilsamhället har ju också gjort stora insatser för ukrainarna. Det kommer vi ihåg när de kom 2022, att det var väldigt många. Och du beskriver det här att många, du säger att många av de vuxna har liksom offrat sin framtid lite för sina barn. Det låter ju tungt. Så
jättetungt.
Vilket stöd får de av civilsamhället?
Det stödet har förändrats. I början var det väldigt mycket handfast stöd i termer av att få kanske extra kläder, språkkurs i svenska eftersom ukrainare saknade rättigheter till SFI under första åren. Men numera det stödet skiftar lite mer och det långsiktiga perspektivet. Till exempel flera organisationer som jobbar med ukrainare just nu försöker engagera sig i projekt som handlar om mental hälsa. Det visar sig att många människor, vuxna som har upplevt trauma, som fortfarande befinner sig i situation av separation från övriga familjemedlemmar och så vidare, kan uppleva det väldigt tungt att leva i ett samhälle där man måste kämpa för allting. Men samtidigt så vet vi också från vårt projekt att flera civila samhällsorganisationer också på olika sätt försöker skapa ett plattform för ukrainare att engagera sig i det svenska samhället. Att organisera sig, att det har nyligen öppnats en hub för ukrainare i Stockholm dit man kan liksom vända sig när det gäller olika typer av frågor som handlar om Ukraina också. Eftersom det är viktigt att komma ihåg att ukrainare lever här och kanske jobbar här. Men de har också ett liv och kanske egendom och mycket familjerelationer tillbaka i Ukraina. Så att det behöver de också hjälp med, att faktiskt se till att dokumenten i Ukraina är fortfarande giltiga och att man har någon möjlighet att ta hand om sina hus som är kvar.
Anastasia Krukowska, till sist, du har suttit och lyssnat här på Oksana Smoljar-Gren, som gärna vill träffa dig och se ditt leende i verkligheten. Om du fick önska dig vad du vill, Anastasia, vad skulle det vara?
Alltså, jag tror inte att man blir förvånad om jag säger att jag vill att det ska bli fred i Ukraina, så att jag kan åka dit och besöka mina släktingar och vänner som jag inte har sett på 4 år, mer till och med. Ja, det är ju hemskt det som händer där.
Då får vi hoppas att du blir bönhörd då och att kriget tar slut. Tack så mycket, Anastasia Krukowska.
Ja, tack så jättemycket.
Och lycka till med sista året på gymnasiet.
Tack.
Och tack också Oksana Smoljar-Gren, som är docent i sociologi och migrationsforskare vid Göteborgs universitet.
Utbrottet av mässling efter urkultsfestivalen växer. Totalt har 21 fall konstaterats, vilket är 10 fler än vad som rapporterats tidigare.
Smittade finns i Jämtland, Härjedalen, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland och Västernorrland.
Vi säger välkommen till Johanna Rubin, som är läkare och enhetschef på Folkhälsomyndigheten, som sammanställer de här siffrorna. Johanna, hur gamla är de som har smittats? Vad kan ni se?
Ja, majoriteten är barn under 18 år.
Mm. Och kan man säga att de är vaccinerade mot mässling eller rör det sig om ovaccinerade?
Ja, nej, det är ju ovaccinerade i absolut majoritet. Det är ju då man blir smittad. Själva vaccinet har ju en väldigt god skyddseffekt, så att det är ju sällan som man blir smittad om man är vaccinerad.
Mm. Och hur stort är det här utbrottet, skulle du säga, om vi jämför med tidigare utbrott?
Ja, det är ju för Sveriges del ett stort utbrott. Det vanliga så att säga är ju att en person kanske är smittad under en resa till ett land där mässling är vanligare, kommer hem till Sverige och kanske då olyckligtvis smittar ett fåtal andra personer, kanske 5 eller högst 10. Så att det här är ju ovanligt många fall för att vara hos oss.
Hur stor är risken att fler smittas då?
Ja, vi tror ju nu, det är lite olika sorts fall kan man säga. Om det måste ju ha varit en smittkälla på själva den här festivalen. Och eftersom man säger att man kan visa symptom under 3 veckor efter smittotillfället, så är det ju fortfarande några dagar kvar där vi kan upptäcka personer som blev smittade då vid festivalen. Och sen kan det ju vara så att någon av de här som blev smittade då där kan ha vidare smittat någon person. Så att de här smittspårningarna och letandet efter nya fall pågår ju fortfarande, så att vi tänker oss ju att vi kommer få se några fall till innan det tar slut, så att säga, på den här smittkedjan.
Och hur går det till då när man smittspårar i en sånt här sammanhang?
Ja, precis. Då är det ju en person som har symptom och som söker vård. Och då pratar man ju, man kommer till en läkare eller sjuksköterska och man konstaterar att det här är ett misstänkt mässlingsfall. Och då genast börjar man ju efterfråga då kontakter, var man har vistats och vem man har i så fall kunnat ha exponerat för mässlingen. Och sen ringer man upp och kontaktar alla de här personerna och ser, har de symptom? Kanske de också behöver komma in för provtagning och så vidare.
Mm. Och vad ska man göra om man misstänker att man kan vara smittad?
Ja, jag tänker, om man är en sån person nu som har till exempel varit på festivalen men ändå mår bra, men tänker sig då, kan jag ha blivit exponerad? Är man då vaccinerad, då är det ju väldigt, väldigt liten risk, eller ingen i princip, att man ska få mässling. Så att då behöver man inte göra något. Men om man då inte har haft mässling tidigare och inte är vaccinerad, då är man ju en riskperson som kanske skulle kunna få symptom när som helst. Och då tänker jag att man tar kontakt med vården och ser om man behöver vidta några åtgärder för det här. Och om man å andra sidan då, den andra situationen är ju att man är en person som får symptom, då ska man ju kontakta vården också, och då per telefon, så att det inte blir det här scenariot att man kommer och råkar och sitta i ett väntrum och kanske exponera andra för symptomen på mässling. Så då är det viktigt att man tar kontakt per telefon med vården.
Mm. Och många som jag förstår som har varit på Urkult har valt att testa sig. Är det en bra idé att göra det?
Testa sig för om man har mässling, eller hur? Om man testat sig. Ja. Nej, för jag tänker att om man inte har symptom, då är det ju liksom, då har man ju inte mässling helt enkelt. Så att det är viktigt att man testar sig om man har symptom. Men sen vet jag inte om du menar att man testar sig om man är immun eller inte, för det är ju det andra då. Man tänker om man är intresserad av om man har ett skydd mot mässlingen eller inte, för att man vet att det har spridits där på festivalen. Och det är ju väldigt viktigt att gå tillbaka och titta, har man vaccinerats tidigare? Och om man då misstänker att man inte är vaccinerad, då är det ju bra att fylla på sitt skydd.
Mm. Så det kan vara bra att kolla med sina föräldrar om man är osäker, ifall de vaccinerade när man var liten.
Ja.
Just det. Och du var inne på det, mässling är ju extremt smittsamt, men om man tittar på det här utbrottet då, kommer det gå att få stopp på, eller kommer det sprida sig bland folk som inte var på den här festivalen?
Ja, nej, men där, vi har ju en väldigt hög vaccinationstäckning och en god immunitet liksom, i hela landet, i befolkningen. Så att det här utbrottet, precis som andra utbrott, det liksom själv avstannar ju efter ett tag. För att kommer ett fall in i en grupp personer som ju är immuna, då blir det ju inga nya fall där. Så att även om det här ju, nu är ju så att vi har fall i flera olika regioner, det är ju för att man smittades på samma plats. Så att det är ju inget som har spritts från region till region så i en samhällssmitta. Liksom. Utan här har vi ju fortfarande samma fokus. Så att det kommer bli fler fall redan nu då, kanske sprida sig till några till. Men sen har vi en skyddande immunitet i övrigt i befolkningen. Så att det kommer ju inte bli mycket större.
Så du känner inte orolig inför framtiden här med att vi ska få att det ska bli ett väldigt stort utbrott?
Nej, inte ett väldigt stort, men alltså, vi tar ju sjukdomen på allvar, så att vi försöker ju verkligen förhindra varje fall. Så att det är liksom ändå en allvarlig situation.
Mm. Vi pratade igår om att man vaccinerar inte barn förrän de har fyllt 1,5 år, alltså 18 månader. Om det sitter föräldrar som är oroliga som har barn som är under den åldern, vad skulle du vilja säga till dem?
Ja, precis. Så där är det ju så att vi kan lugna liksom alla med att det är ju som sagt ingen samhällssmitta. Det är ju inte så att det har att det sprider sig och det dyker upp liksom helt orelaterade fall på många ställen. Utan här är det ju fall som har en specifik utgångspunkt i den här festivalen. Så att då, och vi smittspårar och försöker verkligen titta på alla som de här fallen har träffat för att då just kontakta och förvarna om det finns små barn i deras närhet. Så att annars så kan man ju liksom lita på det barnvaccinationsprogrammet man har. Och är det så att man är i en situation eller ett område där i någon av de här regionerna där man tänker annorlunda eller där man har haft fler fall, då kommer man ju få instruktioner i så fall från smittskyddet eller vården där om man behöver tänka till just kring de här småbarnen.
Tack, säger vi till Johanna Rubin, läkare och enhetschef på Folkhälsomyndigheten.
Du lyssnar till Studio 1, producent idag Louise Haag, sändningskoordinator Patrik Annerud och tekniker Alma Segeholm.
Nu ett tidigt kommersiellt projekt med ett nytt sätt att fördela el testas nu i Sverige. I Lund pågår en satsning som kanske kan förändra sättet hur vi distribuerar el.
Med hjälp av ny teknik testas lokala smarta elnät som ska ge både billigare, grönare och säkrare el. Marcus Paulsson är energistrateg på Lunds kommun och förklarar hur nätet fungerar.
EnergyNet är ju ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Och det innebär att man kan bygga på ett smartare och mer effektivt sätt. Och nu ska vi gå in i energirummet där energiväxlarna finns. Vi installerar solceller, vi installerar batterier, elväxlare och separata kablar som binder ihop de olika huskropparna. Det innebär att man kan dela el mellan de olika husen och olika fastigheterna. Och att därmed kan man öka nyttjandegraden av den egenproducerade elen.
I det här testet i Lund kopplas 10 hyreshus ihop i ett lokalt elnät där solel med hjälp av digital teknik kan delas mellan husen, lagras i batterier och styras digitalt dit den behövs. Och det här är något som kan komma att förändra hur vi distribuerar och konsumerar el i Sverige. Och det är inte bara tekniken i sig som är intressant. Den här typen av elnät kan också skynda på utbyggnaden av förnybar el enligt Henrik Ny som forskar om samhällsnyttan med lokala elnät vid Blekinge Tekniska Högskola.
När vi har ett nytt parallellt elnät så begränsar det inte på samma sätt, för i det vanliga elnätet så är det byggt för att skicka el ut till alla hushåll men inte tillbaka igen. Så att det, när vi då börjar placera solceller på taken så kan inte den elen åka tillbaka för det får inte plats riktigt. Så att då säger man ibland att nej, nu får ni inte bygga fler solceller här. Och då kommer vi runt det nu om man klarar att göra elnätet lokalt istället.
Och näten kan, säger han, dessutom göra elsystemet mindre sårbart.
Till exempel i Ukraina så lyckades ju ryssarna slå ut hela elnätet genom att träffa en kritisk anläggning. Det är inte möjligt om vi har ett distribuerat system där det finns många olika parallella elnät. Då tar elen en annan väg helt enkelt.
Det jobbas för fullt vid husen här i kvarteret Pottugnen på Väster i Lund där det kommunala bostadsbolaget LKF bygger nätet som ska användas i testet som kanske kan förändra vårt sätt att konsumera el. Det grävs ner ledningar mellan hyreshusen som på så vis ska bindas ihop och få ett eget lokalt elnät. Hyresgästerna Axel Nilsson och Abdul Karim ser fram emot att nätet ska kopplas in.
Nej, men tanken att man kan förbruka elen där man tillverkar den och underlätta för utbyggnad av solceller är ju en väldigt bra idé. Så om det funkar bra så är det här väl en bra lösning.
Det är grön el, det är bättre än gammal. Det ska billigare med framtiden, jag vet det.
I dagsläget ersätter det lokala nätet inte det vanliga elnätet fullt ut utan fungerar som ett komplement. Kommunens fastighetsbolag har investerat ett par miljoner och deras tänkta nytta är lägre kostnader. Dels för bolaget men också för de som bor i husen, säger energistrategen Marcus Paulsson på Lunds kommun.
De köper solel direkt från fastigheten istället för från elnätsbolaget. Därmed kan ju hyresgästerna få en lägre elkostnad. En genomsnittlig lägenhet kommer spara 1500 till 2000 kronor om året.
Lokala elnät är möjliga att bygga i Sverige sedan EU har gjort det lagligt att bygga nya parallella elnät vid sidan av det traditionella nätet. Och liknande digitalt styrda mikroelnät och tekniska lösningar utvecklas nu på flera håll i världen. I Lund bygger projektet på ett samarbete mellan kommunen, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. En av dem är IT-entreprenören Jonas Birgesson som driver ett företag som utvecklat ett öppet kommunikationsprotokoll som gör att olika delar av elnätet kan kommunicera med varandra. Mats Alakyla är forskningsledare vid Elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
Det underlättar nog för en snabb spridning och standardisering av hur man överför och kommunicerar om hur mycket effekt som ska överföras och så vidare mellan routrarna i det här systemet.
Att lokala smarta elnät kan bli en pusselbit i framtida elsystem är de flesta experter vi talat med överens om. Men hur stor roll näten får beror bland annat på hur regler, skatter och avgifter utformas och om det går att hitta affärsmodeller som gör tekniken attraktiv. Fredrik Lundström på Energimyndigheten jobbar med att stötta forskning om hållbar el.
Vi kommer se stora förändringar i takt med att det sker stora investeringar och teknikutvecklingar i vårt elsystem. Och då tror jag att den här delen kommer vara en viktig faktor i det som kommer påverka hur vårt framtida elsystem ser ut.
Hur stort kan det bli då, tror du?
Egentligen så kan man ju fundera över alla platser där vi har lokal elproduktion och där man också kanske investerar i lokala batterier, man investerar i laddinfrastruktur, så kan man tänka sig att ja, men då kan det vara aktuellt att fundera om man ska göra någon av de investeringarna, vad skulle det vara mer kostnaden att ansluta sig till också ett kompletterande lokalt elnät? Och om det är konkurrenskraftigt, ja, då kan det bli väldigt stort och då kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem. Men det är mycket som ska bevisas för det och det finns ju många olika intressen också som behöver konkurrera om vilka lösningar som det blir till slut.
Liknande projekt som det här i Lund är på gång även på andra håll i landet, bland annat i Örebro. Och det finns ett intresse utomlands för det man gör i Lund. Flera internationella forskargrupper med liknande inriktning har hört av sig till professor Mats Alakyla och teamet i Lund.
De är väldigt nyfikna på det här och inte minst i Kalifornien har vi flera kontakter nu som är all in. De bygger sådana här nät på sina demonstrationsplatser, på sina campus och på industriområden och så. För att göra samma sak som vi ska göra i Lund. Och det vaknar ett stort intresse över hela världen kring detta.
Reporter Henrik Olsson.
Sverige har just nu en extremt låg inflation, 0,2% enligt siffror från juli från Statistiska centralbyrån.
Det stämmer inte riktigt med vad många experter förutspådde för något år sedan. Då varnades det för en kraftigt stigande inflation.
Så hur kan prognoserna slå så fel och vilka konsekvenser får det? Vi har med oss Knut Kainz-Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Hej Knut!
Hallå där.
Du var en av dem som trodde på stigande inflation. Vi lyssnar lite till vad du sa i mars, ja.
Det man kommer att se om det här liksom håller i sig, det är ju att det finns ett inflationstryck och det är ju problematiskt. ECB, Europeiska centralbanken, kom nyligen med en analys.
Vi ska också säga att du verkligen inte var ensam om att flagga för en stigande inflation. Varför hade du och många med dig så fel i den prognosen?
Ja, det är en bra och lite jobbig fråga, absolut. Jag och många andra kommentatorer, vi varnade för då att om kriget i Mellanöstern fortsätter efter först midsommar, sen efter halvårsskiftet, sen i augusti, ja, då kommer priset på olja stiger kraftigt eftersom bristen kommer att bli påtaglig. Och det får också då sannolikt en rad konsekvenser för ett antal varor som är beroende av olja och gas. Och jag lutade mig mot vad nationalekonomerna, forskarna och oljeanalytikerna sa, för att det är få varor som det har forskats på lika mycket hos ekonomerna som just oljan och hur den påverkar ekonomin. Och nu visar det sig då att priserna hittills inte alls gått upp överlag i Sverige då, ska jag säga. Sverige sticker ju ut i EU där inflationen är högre. Och delvis har det väl att göra med att de här skattesänkningarna som vi har sett här under sommaren och för sommaren på mat, bränsle och sänkningarna av avgifterna på kollektivtrafiken. Men även utan detta så är inflationen relativt låg jämfört med många andra EU-länder. Sen finns det flera andra förklaringar, och det är ju att Kina som är en stor importör har köpt mindre olja. Oljepriset har inte rusat lika mycket som många förutspådde. Oljan har delvis hittat andra transportvägar. Lagren har tömts och en del av kostnadsökningarna har vi kanske inte sett än. Sen tror jag också att Sverige kanske är mer beroende av faktiskt vad som händer i ekonomin i Norden än resten av EU och Mellanöstern än många har trott. Att det är så liksom globalt sammanhängande, att vi har en lite motståndskraft. För här i Norden verkar vi ha en ganska liksom omfattande handel som inte påverkas kanske lika mycket av den här typen av kriser. Mm.
Så förmodade prishöjningar spelar ju stor roll då när man funderar eller spekulerar kring inflationen. Är det någonting annat som påverkar?
Ja, alltså, för första tänker jag att en slutsats är ju att det är uppenbart att oljans effekt på internationella priser och tillväxt och inflation är liksom mycket mer komplext än vad vi hittills och framförallt vad nationalekonomerna hittills har trott. Va? Och därav alla de här ibland tvärsäkra uttalanden som tills nu, ska vi säga, vi vet ju inte hur framtiden ser ut. Vi ska vara lite efterkloka här och säga, poängtera det tycker jag här. Att hittills har det inte riktigt visat sig stämma då i Sverige. Så att vad och hur priser förändras, det är en otroligt liksom sammansatt materia.
Men vilka konsekvenser får det då om många agerar utifrån att inflationen ska stiga?
Ja, alltså det påverkar förstås allt från konsumenternas beteenden. Alltså vi kan ju påverkas av, om vi hela tiden hör att nu kommer allting bli dyrare. Det påverkar ju våra beslut kring vad vi ska köpa kanske och när. När ska vi boka en lång flygresa? Hur gör vi med det här nästa bilköpet till exempel? Och även företagen påverkas ju. De måste planera sina inköp, sina transport. De måste besluta vilka priser man i slutändan ska ta ut. Och det påverkar förstås också myndigheter, regeringar, centralbanker som de försöker ha liksom järnkoll på inflationen som det är en viktig faktor när det gäller ekonomin. Och då blir ju prognoserna väldigt viktiga.
Mm. Hur märks det i Sverige nu?
Ja, så mycket tyder ju på att i våras när liksom de här krisrubrikerna var som vanligast, för måste vi säga att vi i media har nog en viss del av det här också, då såg det ut som att ganska många hushåll till viss del höll igen, och man var också orolig för det, att trots att hushållens konsumtion är så viktig för tillväxten så skapade det den här internationella liksom, med kaosrubriken, en återhållsamhet bland hushållen. Det vi sett i sommar är att det verkar långsamt vända. Säkert delvis på grund av skattesänkningarna, men kanske också på grund av att humöret och känslan lite grann ändras. Det blev inte lika illa som vi först hade trott och som vi journalister varnade för. Och nu har man börjat konsumera och köpa igen. Och det ser vi också på prognoserna. Varning för prognoserna om att BNP-tillväxten i år skulle nu skruvas upp lite. De skruvas ju ner gång på gång i våras ju. Det kommer att se ganska mörkt ut, var det många som varnade för, även när det gäller tillväxten. Nu verkar det som att den kanske hamnar på 2,4 i Konjunkturinstitutet i år. Det är ganska bra.
Nu är det inte många sekunder kvar av det här samtalet, men kan det här bli en sorts självuppfyllande profetia? Man säger att inflationen ska bli hög och då agerar man och så blir det så.
Alltså, till viss del kan det ju bli så om alltså, Riksbanken måste ta hänsyn till en inflation som man tror kommer ganska snart. Vill man i förtid och stävja det, den risken, så kanske man höjer man räntan tidigare än vad man annars hade gjort. Då blir liksom bolånen dyrare och även andra kostnader.
Säger Knut Kainz-Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Tack för det.
Och strax Ekot med Marianne Haslov och sedan efter Ekot USA. Podden direkt från Kulturhuset i Stockholm.
Studio 1 säger tack för idag.